En stege krokar upp mot relingen.
Ja. Åh, vad dyrt.
Ja, jag vet. Sekunder senare vrålar Captain Phillips över internradion: pirater ombord, pirates aboard, och skriker åt besättningen att försöka sätta sig i säkerhet i det här hemliga rummet som då var krisplan nummer två. Mm-hmm. Piraterna, de tar inte lugnt. De skjuter vilt med automatvapen och tar sig in på kommandobryggan. Och Captain Phillips får en så härlig liten AK-47 riktad mot pannan.
Hej och välkomna!
Hej till andra avsnittet av SOS.
Med mig Victoria.
Och mig Evelina.
Otroligt. Nu är vi här.
Nu är vi här igen.
Oh, har du någonting kul att berätta för mig idag?
Oh, vi har spenderat exakt all vaken tid med varandra den senaste tiden.
Så. Jag har till och med börjat prata som du. Alltså, ja.
Datorn!
Jag har liksom ändrat om mitt DNA efter de här dagarna.
Underbart, man blir som man umgås. Välkomna tillbaka till andra avsnittet av den här podden där vi snackar om de sjukaste katastroferna och olyckorna som har hänt i världen.
Ja, jag tänkte börja dagens avsnitt med en liten på spåret. Okay. Eller kanske snarare en så... på fågelvägen, för att hit går absolut inga spår.
Ja.
Men du ska få helt enkelt gissa vart dagens case äger rum någonstans innan vi liksom drar igång med själva storyn.
Åh gud, min älskade mamma hade levt för det här.
Jag tänker ge dig några ledtrådar i form av... Ja, du ska få en liten beskrivning av vår miljö och vår huvudkaraktärsmiljö. Okej, let's go. Här finns alltså rosa delfiner, enorma näckrosor, men det finns också krokodiler, jaguarer, giftiga grodor med såna rave-färger, neonblå, gula.
Det var, mitt drömdjur att ha när jag var liten. Tills mamma sa att de var jättegiftiga och jag grät. Alltså.
Ja, din mamma har rätt, för de kan ju döda absolut 10 människor.
Ledsen.
De kan ju döda 10 människor i liksom en sittning. Alltså, japp.
Det var det och en hamster jag ville ha. Fick inget.
Alltså, också det är hela din personlighet. Så, giftiga grodor och hamster. Alltså, det är perfekt. Alltså. Giftiga växter. Myggor som orsakar infektionssjukdomar och död.
Ja, otrevligt.
Och så regnade det 16 timmar per dag.
Förlåt.
Vet du vart vi är någonstans?
Alltså, jag visste faktiskt inte ens att det finns rosa delfin. Det känns som en så enhörningsmyt.
Ja.
Ja, men myggor där det är liksom, det måste vara så Sydamerika, Afrika, Sydamerika fick jag nick på.
Mm-hmm.
Colombia.
Oof.
Nej!
Ah. Hey, let's go!
Gud, det är så trisslots moment. Men
verkligen, alltså så, tv-trissen, 100 000 i månaden i 25 år, går till Evelina. Nej, men vi befinner oss alltså i Amazonas regnskog i Colombia. Mm. Och viktigt att det är Colombia, för att regnskogen sprider sig över 9 länder totalt. Jättestor plats.
Ja,
men vi ska vara i
Colombia.
Som vi tar Colombia.
Så extremt dåligt hand om.
Exakt. Min andra fråga till dig är: kan du föreställa dig hur det skulle vara att befinna sig här på den här platsen med rave-grodor och giftiga köttätande växter i 40 dagar?
40 dagar!
Utan skydd, utan mat, utan vatten.
Ett, jag hade ju inte överlevt. Alltså, jag hade dött. Jag hade gått fram och klappat på någon gullig groda och sen hade jag varit finito.
Du bara, åh, den här har jag haft hela mitt liv!
Ja, exakt. Verkligen. Det enda jag vill ha mer än en hamster. Nej, men jag tror att man hade varit så blöt bara, för att det känns som att luftfuktigheten är, ja, om det regnar också 16 timmar per dag.
Mm.
Ja.
Och inte så dugg, alltså
nej.
Piskar.
Ja, perfekt. Nej, men alltså jag kan inte ens, man kan ju inte ens tänka sig.
Vi skulle absolut inte överleva i den här miljön så här länge, men det var ju några barn som blev utsatta för den här prövningen. Förra
inte
året.
Barn. Oh, jag kommer börja
och jag var helt hooked på det här fallet när det utspelade sig. För det var ju verkligen i maj 2023.
Så att oj!
Så att nu vet du vart vi är.
Ja.
Nu tänkte jag att vi sätter igång.
Hej, Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Den 1 maj 2023 lyfter ett flygplan från en liten flygplats i södra Colombia med destination Bogotá, alltså Colombias huvudstad. Det här är ett litet plan. Det fraktar ofta gods och ibland privatpersoner över regnskogen. Men idag, 1 maj 2023, ingen vanlig dag. För det är Eves födelsedag, när jag skojar. Nej, men idag har planet hela 7 passagerare istället för bara gods och kanske någon enstaka. Och jag får alltid en så dålig magkänsla när den står i början så här, när plan ska få feeling och göra annat än vad de brukar göra.
Ja, verkligen.
Man är så, stick to protocol, people. Ja. Alltså, ni har aldrig sett att det går bra. När
nej,
folk ska
det var som det här planet som kraschade i Washingtonfloden som så, äsch, idag behöver vi inte isa av vingarna. Jo, om ni gör det alla dagar innan och det alltid har gått bra alla dagar innan, gör det bara.
Exakt. Don't fix it if it ain't broke.
Nej,
men de här 7 personerna då? Det är alltså piloten, det är en ledare för den lokala ursprungsbefolkningen i södra Colombia och en 33-årig kvinna vid namn Magdalena och hennes 4 barn. Det är 13-åriga Leslie, det är 9-åriga Soleini, 4-åriga Tien Noriel och bebisen Kristin. Eller Kristin.
Det är en spansktalande kvinna Christine. Vi har här.
Och det här gänget är alltså på väg mot huvudstaden. I det här lilla, lilla planet. Men ingen av dem kommer att komma fram. Men innan vi och typ hela Colombias militär upptar letandet efter planet i den här vilda, vilda skogen. Tänk att vi ska ta reda på lite mer om vilka det är vi letar efter.
Mm-hmm.
Okej, så att 33-åriga Magdalena och hennes barn tillhör en ursprungsbefolkning i Colombia som heter Huitoto. Och de håller till i den södra delen av landet. Och en lite snabb historia om den här gruppen, för att jag tycker att det är spännande.
Under tid... Och för att vi andra tvingas att lyssna på det här.
Exakt, because I'm in charge now. This is my part. Men tidigt 1900-tal så finns det cirka 50 000 individer liksom, som är en del av den här Huitoto-gruppen. Sen börjar man producera gummi i regnskogen och stora delar av ursprungsbefolkningen förslavas och tvingas arbeta på plantagerna. Sen är det klassiska slaverihistorien om misshandel och de blir straffade med svält väldigt ofta. Så att i slutet av århundradet finns inte mer än 7 till 10 000 individer kvar.
Jävlar vad vidrigt.
Mm. Och idag då, alltså 2023 när det här utspelar sig 2024, så finns det ungefär 8 500 kvar i Huitoto befolkningen. Och många av de här personerna lever idag det som vi enligt västerländska standard skulle kalla normala liv. Men många har fortfarande otroligt nära band till sina ursprungstraditioner. Och i det här ingår en väldigt stor kunskap om djungeln. Mm. I och med att man lever så nära den och man lever av den ofta. Mm. Så att de här barnen, alltså Magdalenas barn, får lära sig väldigt mycket om hur man klarar sig i djungeln. Alltså sånt som du och jag absolut inte vet.
Nej, precis. För det jag tänkte på var ju att alltså, det finns ju en miljard grejer som vill äta mig. Ja. Men jag vet inte vad jag kan äta överhuvudtaget.
Nej, exakt. Alltså... exakt. Så de får lära sig om växter, de som är giftiga, de som inte är giftiga. Vad kan man använda dem till? Det finns ju hundra. Alltså det är ju en av de mest artrika platserna på jorden. Så att det finns ju så mycket medicinalväxter och sådana saker. Mm. Får lära sig om djur. Don't touch the rave frogs. och om det ständiga regnet. Hur man tar skydd från det. Ja, hur man klarar sig i luftfuktigheten och sådana där saker. Den äldsta dottern, alltså Leslie som är 13. Hon rymmer dessutom ofta hemifrån. Som någon sorts... tonårsprotest.
Men
kanske.
Gud, jag rymde till mormor liksom kvarteret bredvid. Hon rymmer ut i Amazonas.
Rakt om. Så då hon rymmer ofta hemifrån och in i djungeln och hänger där själv. Så hon får verkligen öva på de här överlevnadsstrategierna. Vilket kommer komma väl till pass. Hon är ju 13 så att det kanske är lite så rebelliskt, men det kan också finnas en annan anledning till varför hon drar hemifrån. Det är lite knakigt mellan hennes mamma Magdalena och pappa Manuel. Oh, jag blir så trött. Jag pallar ungefär starka 5 sekunder av den här daddy issues-grejen idag. Så jag tänker summera fort vad som är fel med den här farsan.
Yeah.
De bråkar fett mycket. Det finns uppgifter om att Manuel slår Magdalena, alltså mamman. Och han drar ofta över regnskogen för att vara med en kvinna i Bogotá, i huvudstaden. Alltså.
Yeah.
Som man dessutom sen... tar tillbaka till den här lilla byn i södra Colombia där hans familj bor. Ja, bra, lämpligt beteende. När han gör det här så blir Magdalena såklart förkrossad.
Ja!
Och de separerar till slut. Varpå han åker tillbaka till huvudstaden och lämnar familjen.
Det är sin, det är sjuk person.
Ja, men, ja, eller så är han liksom väldigt väl representerad i världen. Sådan,
sinnessjuk men inte underrepresenterad.
Exakt, perfekt. Men de fortsätter ha kontakt då och då. Magdalena och barnen flyttar in hos hennes bror. Och det är han som har gett den här storyn om liksom, den dåliga relationen och sådär. 33-åriga Magdalena och hennes ex då, Manuel, fortsätter att ha kontakt då och då via telefon. Och till slut, vad det verkar, så lyckas han övertala henne om att ta med sig barnen och åka till huvudstaden för att vara med honom igen. Och vi vet såklart inte vad som sägs exakt mellan dem. Men...
är det här liksom, det är hans version?
Det är brorsans version, lite grann. Kanske i alla fall så sätter hon sig med barnen på det där flygplanet den 1 maj 2023. För att åka till honom med någon sorts förhoppning om en ny start för familjen.
Mm.
Okej, okay, så låt oss flyga. Här är ett litet tidsschema över den här resan. 06.42 lyfter planet från en liten flygplats i södra Colombia. 07.15, alltså inte ens typ en halvtimme efter, har de nått en höjd på 2500 meter, rapporterar piloten. Allting är lugnt, allting är bra. 2 minuter senare, 07.17, allting är skit. Flygledaren som sitter i något kontrolltorn någonstans får följande meddelande. Mayday, mayday. Ena motorn har havererat. Jag ska kolla efter ett fält att landa på.
Åh, jävlar!
Från piloten. Sen går det några tumultartade minuter där de tappar kontakten med flygtornet. De försöker liksom ringa ett annat plan. Det går inte. Ingen får kontakt med planet. Sen kommer piloten genom bruset och säger att han har återfått kontrollen och de flyger på 1700 meters höjd.
Va?
Innan han sen säger att motorn har havererat igen.
Nej.
Och att han ska försöka hitta en flod att landa i.
Man bara... alltså, alla celler i mig som är flygrädda och de finnes har panik just nu.
Ja, men verkligen. Så att han flyger runt där och försöker hitta en flod att landa i. Man bara, Amazonas floden? Frågetecken. Nej, vad vet jag, de kanske var skitlångt från den. Men sen är vi i alla fall framme vid den sista lilla tidspunkten på den här flygresan. 07.44 så ser man på radarn i kontrolltornet hur planet gör en tvärsväng åt höger och sen försvinner helt. Det som händer här är alltså att planet kraschar rakt ner i trädkronorna och sen vidare ner på marken. Och landar med nosen rakt ner så att bakdelen sticker upp som ett vitt kors. Om man tittar på bilder så ser det verkligen ut som, liksom en enorm grotesk gravplats på något sätt. Och det ligger ju vrakdelar överallt, det ligger kläder och liksom bråte. Piloten och ledaren för den här lokala ursprungsbefolkningen som också är med på planet dör direkt. Men på något sätt har hela familjen, alltså 33-åriga Magdalena och hennes 4 barn, överlevt.
Mm.
Magdalena är dock skadad och kan inte röra sig. Hon sitter liksom fast i en av flygplansstolarna med sin bebis i famnen, den här Kristin, som är inte ens ett år gammal.
Så fruktansvärt som mamma att vara med om något sånt här med sina barn med sig. Alltså...
Exakt. Och de andra lite äldre barnen kan röra sig fritt och är inte svårt skadade på något sätt, mirakulöst nog. Och jag har kollat på lite så här intervjuer med militärer som var där vid vrakplatsen och de sa just det att i och med att svansen på planet inte var skadad på samma sätt som nosen, ju längre bak man sitter desto större chans har man liksom att klara sig bättre i en sån krasch.
Det är därför jag alltid bokar platser långt bak i flyget.
Så. Ja. Men de är ju fortfarande mitt ute i ingenstans. Ja. Det regnskogsregnar utanför vraket.
Vad glatt!
Och ja, som vi minns så finns ju här både livsfarliga ravegrodor och jaguarer och
myggor. Rosa delfin!
Exakt, de är jättegulliga, men så någonstans i floden. Ja. Och myggor med malaria som är prick överallt. Alltså, och får du ett sånt, alltså en infektionssjukdom från en mygga så är du ju i princip död snabbt. Ja. Liksom. Och de kan inte göra någonting. De bara väntar medans mamma Magdalena då bara blir sämre och sämre. De letar efter någonting som kallas för kassava-mjöl som har funnits på planet som de liksom kan äta lite grann av. Men det börjar också lukta äckligt från liken i vraket.
Nej, men...
Det äldsta barnet är liksom 13 år gammalt. Det är så litet och de andra är ju pyttesmå, verkligen. Ja. Och efter 4 dagar och 4 nätter dör till slut mamman av sina skador. Och enligt uppgifter har hon också uppmuntrat sina barn att liksom lämna henne där för att de ska klara sig bättre. För att hon vet liksom att där ute i djungeln finns i alla fall frukter och sådana saker som de kan. Men de har väntat där med henne tills hon till slut avled. Och 13-åriga Leslie, som är den äldsta dottern, måste plocka sin lilla syster, alltså den lilla bebisen, från sin döda mammas armar. Och nu är också kassavamjölet slut och de måste vandra ut i djungeln för att leta efter mat och vatten. Det ska ta 2 veckor innan den colombianska militären hittar flygplansvraket. Och då hittar de också de här 3 döda personerna, alltså piloten, ursprungsbefolkningsledaren och den döda mamman. Men de hittar ju såklart inte barnen i och med att de har vandrat iväg för länge sedan. Och mirakulöst nog så lever de ju fortfarande efter 2 veckor. Men det vet ju inte militären.
Nej.
För det finns inte... några spår efter dem, riktigt.
Nej.
Men så då i alla fall inleder man en enorm sök- och räddningsoperation som döps till Operation Esperanza. Alltså Operation Hopp.
Mm.
Och den här colombianska militären då, de är ganska vana vid att vara i den här djungelmiljön. De har liksom fightats med gerillagrupper i sån här tät skog, i regn, bla bla bla. De har koll.
Mm.
Det de dock inte har koll på är hur de här barnen som är en del av ursprungsbefolkningen tänker. Alltså de kan inte sätta sig in i beteendemönster och sånt som de här barnen förmodligen anammar nu när de är utsatta på det här sättet. Så de tar hjälp av cirka 100 stycken volontärer från ursprungsbefolkningen som känner till djungeln ännu bättre. Mm. De vet hur,
och
man,
vet hur man tänker liksom när man är från den befolkningen.
Exakt.
Det var ju smart tänkt.
Ja, och de vet hur man hanterar fukten i luften. De vet vilken frukt man kan äta och inte äta. Och de visar också liksom militären till platser där de kan tänka sig att barnen kanske gömmer sig. Men trots då att personerna, militärerna, alltså som söker efter de här barnen är vana vid djungeln, så är sökinsatserna sjukt tuffa för i princip alla som är med. Det är flera militärer som läggs in på sjukhus för att de får lunginflammation eller infektioner från de här jävla myggorna som är överallt.
Oh,
de är utmattade. Det är ju extremt psykiskt påfrestande att vara där. Så de här volontärerna från ursprungsbefolkningen tänker att de behöver höja moral med lite mer andliga metoder. Så de använder medicinska växter, typ så ayahuasca.
Typ så drugs.
Ja, men typ så drugs. Och ger till militären. Och det funkar. De får liksom de här små ceremoniella doserna av...
De mikrodoserar militären helt enkelt.
Japp, och det funkar. Och de blir liksom starkare mentalt och fysiskt och fortsätter leta.
Sjukt.
Ja, men... Den 18 maj, alltså 18 dagar efter kraschen, går det här är också så sjukt. Går Colombias president Gustavo Petro ut och säger att barnen är hittade.
Jaha, vad bra.
Mitt under sökinsatsen.
Va? De är inte hittade?
Militären som ligger där ute och sover bland jaguarer och mikrodoserar droger. De bara, nej, de är fortfarande borta.
Alltså
de...
Annars hade jag absolut inte varit här.
Exakt. Så presidenten behöver gå ut och be om ursäkt. För att folk har ju blivit, de är så investerade i den här storyn såklart.
Men vad håller han på med?
Nej, och det är ingen fortfarande som vet varför han gjorde så. Alltså...
Vilken, vad pinsamt.
Ja, nej, verkligen. Alltså det är ju, ja.
Gud, han tänkte att han skulle höja moral. Ja, på liksom sämsta sättet
möjligt. Jag har en ayahuasca, jag måste göra på något annat sätt. Nej, men verkligen. Så att de här stackars militärerna och volontärerna är fortfarande ute i djungeln. Och de har inte hittat barnen, men de hittar lite spår. De hittar liksom en sax, de hittar en använd blöja, något rosa lock från en nappflaska. Så de ser liksom att de är på rätt plats. Mm. Men barnen är fortfarande nowhere to be found. Mm. Och man börjar ställa sig frågan, hur långt kan de ha kommit?
Alltså, ja, så här, och hur länge kan de leva?
Exakt. Vet, man skriker efter dem. Man hänger upp visselpipor så att de skulle kunna vissla om de hittar en sån. De droppar flygblad från flygplan. Ingenting funkar. Och det börjar verka, eller man börjar tänka att så här, barnen kanske inte vill bli hittade.
Okej.
Okay. Så man testar andra metoder.
De har blivit Mowgli nu.
Försökt ha blivit adopterade av
Bagheera.
Man börjar testa lite andra metoder som är kanske lite mer okonventionella. Man ber barnens farmor att spela in ett meddelande som sen spelas upp genom enorma liksom, högtalare ute i djungeln för att en trygg röst ska kunna liksom, få in dem till...
Men alltså, om man var ensam i djungeln och man plötsligt började höra sin farmors röst dåna över... Alltså,
nej, vi hade blivit livrädda.
Jag hade ju trott att jag hade råkat ta en sån rave-groda då. Alltså, man hade ju inte tänkt, åh, här kommer de att rädda mig.
Här är farmor, alltså, nej. Det är ju mer så nu är jag död.
Ja, alltså, ja, verkligen.
Ja, nej. Och det funkar ju inte heller, det här med farmors meddelande. Men sen, det här blev så skör av. Åh, jag orkar inte. Man släpper ut en spårhund, Wilson. Som är specialiserad på att leta efter folk. Och han ska hjälpa till. Men han försvinner också.
Nej!
Jo. Så att Wilson är också borta. Och barnen är fortfarande borta. Och hur 17 är de fortfarande vid liv? Och svaret är väl...
Ja, och liksom så, kan hålla sig undan. Eller så här, den här sökinsatsen låter ju påkostad.
Mm. Ja, men de är ju väl också fett små. Och det är
ja,
ju...
och det är en väldigt stor djungel.
Exakt. Ja. Men det är ju då den här 13-åriga Leslie, alltså den... äldsta dottern, det är ju hennes överlevningsskills från sina rymnings försök under sin barndom som har kommit väl till pass. Hon vet att man ska leta efter en speciell frukt som har frön som är bra att äta. Hon vet att vattnet i floden kan vara dödligt, dels på grund av att det är fett många parasiter i det och för att det bedrivs illegal gruvdrift i området som släpper ut jättegiftiga ämnen i vattnet. Så det de gör är att de dricker regnvatten från växtblad. Mm. Och det finns det ju en del av, i och med att det är så.
Ja, ja exakt. Regn finnes.
Regn finnes och blad finnes. och hon håller sina yngre syskon bort från de läskiga grodorna. De äter fikon, annan frukt, men de är ändå konstant hungriga. Liksom.
Ja.
Det är också svårt att andas på grund av att luftfuktigheten är så himla, himla hög. Mm. Och ibland så hittar de påsar med mat som har droppats av räddningshelikoptrarna. Som är liksom fulla med mat. Och då kan de ju äta sig lite mer mätta. Så de är ju verkligen i samma område som de här...
Men gud, de är ju sådana nära.
De hör till och med folk ropa. Och en gång ser de någon gå förbi.
Jaha.
Men då måste Leslie stoppa sig själv från att springa dit. Och ropa på dem. Och säga, här är vi. Hon ser de här kamouflagekläderna.
Ja.
Och blir skiträdd.
Åh nej.
Och då undrar man ju varför då.
Ja.
Och det är inte konstigt att hon blir rädd. Visar det sig, ska det visa sig. För att medan de letar efter barnen så framkommer det också lite ny info från den här farsan som jag inte gillade. Han berättar nämligen, han kommer ut och berättar en helt annan story än brorsan, alltså deras morbror, har berättat innan. Alltså om den här dåliga relationen och att han drog över landet för att han skulle vara med en annan kvinna. Det är tydligen inte helt sant, eller det kanske inte är hela sanningen i alla fall. Pappan menar då alltså att han har blivit mordhotad av grillasoldater. Och att det var därför han lämnade familjen och åkte till huvudstaden. Och att han menar också att det var därför mamma Magdalena och barnen var på väg till honom. För att barn är specifikt, de är liksom måltavlor för de här grillasoldaterna. Och han ville inte att de skulle utsättas. Så det är därför han ville att de skulle dra därifrån södra Colombia.
Åh jävlar vad sjukt. Och då fattar man att hon inte litar på någon random snubbe som går förbi i en liksom.
Ja.
Och de här grillasuit.
Exakt. Och de här grillasoldaterna då, Revolutionary Armed Forces of Colombia.
Ja.
Eller FARC som de också kallas. Det är alltså en kommunistisk rebellgrupp. Och det är med dem som det väl ofta blir. Du vet, det började med att de skulle rädda de fattiga och rädda, skydda folk från förtryck. Mm. Klipp till, de blir exakt så som de personerna de vill skydda folk från. Mm. De blir jättevidriga, helt enkelt. Och tjänar skitmycket pengar på den här illegala gruvdriften, till exempel. Mm. Men kanske främst på narkotikahandel som bedrivs i djungeln.
Okej.
Okay. Ja. Och för sin verksamhet så behöver de konstant nya soldater. Och de rekryterar, kidnappar, tvångsrekryterar kallar de det för. Barn, oftast.
Nej, men
för att de är lätta att liksom ta från sitt sammanhang. Ja, de är lätta att träna upp.
Mold.
Exakt. Mm. Och det här är så jävla sjukt. Samtidigt som de här fyra, alltså våra fyra barn, vandrar runt där i djungeln, så blir fyra andra barn dödade i området. Också de från ursprungsbefolkningen. För de försökte fly från de här gerilla soldaterna efter att ha blivit tvångsrekryterade till verksamheten.
Oj! Så men gud!
Så att det är ju verkligen inte konstigt att Leslie ser de här kamouflagekillen.
Nej, det är jättebefogad rädsla.
Hon är ju mer rädd för dem än liksom jaguarerna. Ja. Det är ju, ja.
Än att sova själv i djungeln.
Exakt. Så de litar inte på att militärerna som vill hjälpa dem faktiskt ska göra det. Tänk om de kidnappar dem. Ja. Och speciellt nu.
För de vet ju inte från vilken militärgrupp de är.
Nej, alltså,
de
exakt.
De har ingen skylt.
Nej, de har ingen aning. Och de här barnen är ju jättekända vid det här laget. Det skrivs ju om dem varenda dag. Så att de här gerillasoldaterna tjänar ju också skitmycket pengar på kidnappningar och lösensummor. Så att skulle de få tag i de här fyra barnen som är så himla sökta efter, då hade de kunnat tjäna mycket pengar. Och det fattar väl den här 13-åriga tjejen också.
Ja, hon är inte dum alltså.
Nej. Och nu börjar det liksom gå skitlång tid. Alltså de här barnen har varit ute i djungeln i 30 dagar. Och sökandet blir mer och mer okonventionellt. Du vet, de tar in olika shamaner och gör olika ceremonier. Tar ayahuasca. Mm. Och den 8 juni, 40 dagar efter kraschen, så gör
40 dagar.
Så gör medlemmar från ursprungsbefolkningen en ceremoni där de tillber djungens ande. De dricker någon sorts dryck som ska få den mänskliga liksom själen att typ bli ett djur, så att man kan tänka som ett djur och liksom sätta sig in i den sinne, så att de ska kunna hitta Wilson och liksom se vart han har sökt och sådär, bland annat. Och under den kvällen så hittar man faktiskt tassavtryck från Wilson, som lilla hunden som fortfarande är borta. Och de tassavtrycken leder fram till barnen.
Va?
Ja. Så att den 8 juni, 40 dagar efter kraschen, så hittas till slut barnen. Och det första de säger är, vi är hungriga och vår mamma är död.
Så efter 40 dagar, inget har funkat. Det som funkar är drogdryck och en ritual.
Ja, men typ.
Jag älskar det.
Alltså i princip droger och ritual. Ja.
Lämna för dem.
Så att efter 40 dagar så hittas alltså de här fyra barnen, 13-åriga Leslie, 9-åriga Soleini, 4-åriga Tjenorel och bebisen. Och de är utmärglade, skithungriga.
Att en bebis har överlevt alltså utan sin mamma i 40 dagar är sinnessjukt.
Ja.
Gud, vilken bra hand de andra syskonen måste ha tagit om lilla bebisen.
Ja, verkligen. De tas till sjukhus och de pratar ju bara om mat konstant. Liksom. De vill ju bara äta. Mm. Men i och med att deras hela system är så försvagat, så kan de såklart inte ta in vanlig föda, utan det får liksom tas över tid och de får dropp och liksom, allt sånt där.
Mm.
Och hela tiden så är ju de här, alltså pressen går ju galen liksom. Alltså de skriver om de här barnen varenda dag, och så när de hittas så kallar de det för ett milagro, ett mirakel.
Mm.
Och Leslie, den här 13-åringen, målas ju upp som en hjältinna liksom, för att hon har
räddat
sina syskon. Och volontärerna också från ursprungsbefolkningen som har hjälpt militärerna. Det anses väldigt liksom stort att militären och ursprungsbefolkningen har samarbetat på det här sättet för att genomföra den här Operation Esperanza. Och Wilson får i sin frånvaro en medalj också.
Nej, så Wilson hittas aldrig.
Nej. Wilson hittas aldrig. Men så de är hittade, men efter då i efter, någon sorts eftermäle, så blir det, du vet, en vårdnadstvist mellan morföräldrarna och farsan. För att han är fortfarande en douchebag. Det visar sig liksom att han har men du vet, eventuellt gjort sexuella övergrepp på barnen och slagit dem och liksom sådana saker. Och barnen är också, det är som att hela samhället liksom har ställt sig runt dem på ett sätt, för att nu när de är kändisar i princip så är de också extra utsatta för de här kidnappningarna.
Just det.
För att
just det.
De liksom
det blir jättemycket pengar.
Exakt, ja. Det blir jättemycket pengar. För
vad spännande att ditt case också handlar om lösensummor. För jag kommer också komma dit.
Är det sant?
Ja.
Men gud, en segway.
Ja,
nej, men alltså, jag tycker on that note. Det är liksom där vi lämnar de här mirakelbarnen i Amazonas.
Nej, men alltså, jag håller med på alla punkter. Alltså, mirakel, hjältinna, gud vad sjukt.
Men jag tänker att
och jag hade inte hängt med på det här alls.
Nej.
Och det är så nyligen.
Det är ett år sedan. Alltså, mindre. Jättesjukt. Men jag tänker att on the note of lösensummor, i och med att du presenterade dem så fint, så kastar jag över till dig.
Tack! Kasta över lösensummor till mig.
Mm.
Jag vill bara först och främst snudda vid att det känns märkligt att spela in ett poddavsnitt om katastrofer och inte liksom nämna helvetet som pågår i Gaza just nu.
Mm.
Och i avsnittsbeskrivningen länkar vi så att man kan skänka pengar till olika organisationer om man vill. Ni som inte riktigt vet hur man kan bidra men vill göra det, kika där.
Snyggt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Vi ska ju då förflytta oss från djungel till öppet hav. Pirater!
Oj, att jag sa pirrigt som du
nej! Pirrigt med pirater! Vad är det första du tänker på? Pirater.
Åh, alltså jag drack skärgårdssnaps häromdagen.
Ja.
Och då var en av dem som hette så Pirat Akvavit, någonting sånt. Det var literally det första jag kom på.
Du är så svensk.
Nej, men,
det snaps!
Jag har blivit assimilerad på ett sätt. Nej, men snälla. Nej, men annars, utöver snaps, så tänker jag väl på alltså Jack Sparrow.
Ja, jag visste att du skulle säga Jack Sparrow. Ja. Men idag så ska vi inte prata om roliga Jack Sparrow-figurer, utan en lite mer hård och tragisk verklighet.
Ohoj.
Ja, ohoj.
Ohoj, let's go.
Har du sett Hollywood-filmen Captain Phillips med Tom Hanks i huvudrollen?
Nej, men om jag får gissa, allting som Tom Hanks, det är ju en sån meme från 2001, typ. Att alla filmer som Tom Hanks spelar i har att göra med transportmedel plus allting går åt helvete. Om jag får gissa så kanske det är...
Ingen har gissat mer rätt.
Yes.
Nej, jag har faktiskt inte heller sett den där filmen. Men den väldigt välsedd film generellt, förutom i det här rummet.
Just
det. Och den grundar sig faktiskt i en verklig händelse. Vi är på ett gigantiskt containerfartyg som heter Maersk Alabama, som i april 2009 ligger i en hamn i Oman. Det är varmt, solen gassar, skeppet gör sig redo för avfärd och den 50-åriga amerikanen Richard Phillips, som är kapten på det här skeppet, går en så runda på skeppet strax innan de ska åka för att kolla säkerheten. Det går så där.
Fuck.
Ja, han upptäcker att flera dörrar till så kritiska utrymmen som motorrum och kommandobrygga och lastutrymmen står öppna och olåsta.
Toppen.
Ja, han blir då som kapten lite lätt orolig. Varför, undrade jag? Eller så här, det är väl bara att stänga dem? Nej. Ett, första anledningen till oro. De har väldigt värdefull last. Det här skeppet ska till Mombasa i Kenya för att lossa 5 ton förnödenheter från FN:s livsmedelsprogram. Så det är alltså literally liv som hänger på att de kommer fram, för att alltså deras last ska ge mat till flyktingläger i Rwanda, Kongo och Uganda. Deras liksom möjlighet att äta hänger på det här. Nummer 2. Säkerheten är uppenbarligen bristfällig och de ska åka ut i världens mest piratrika vatten.
Nice. Akvavit.
Nej, men och det är så mycket som händer i den här historien. Men jag ska försöka sammanfatta.
Alltså, jag känner bara så här. Alltså jag trippelkollar liksom lägenhetsdörren när jag går hemifrån på morgonen. Så
nej, men jag vet. Släckte jag lampan i hallen.
Exakt. Och så får man panik och bara, jag missar bussen. Ja. Men jag springer tillbaka och kollar. De här har liksom sinnessjuk last. Och de bara, men låt mig unna mig att inte låsa den här dörren. Det känns också inte som en sån dörr. Det känns inte heller som en sån dörr som bara man råkar glömma låsa. Den är väl sån enorm med regel, tänker jag. Du vet om du har glömt att låsa den.
Ja, speciellt för så här, när man lämnar lägenhetsdörren, någon måste ha jävligt tur för att inse att den är olåst.
Exakt.
De här ska liksom ut på alltså hav där havsrånare finns överallt. Ja, precis.
Det är så mycket mindre sexigt namn. Pirater tänker man ändå så. De har lite sexappeal. Ja. Havsrånare var verkligen så.
Jag tror pirater kommer ha mindre sexappeal för dig efter det här, efter jag berättar det här. Jag är ledsen.
Ja, jag vet inte om jag är redo. Okay. Nej. Kanske.
Det är så mycket som händer. Och jag ska försöka sammanfatta. Men för att förstå liksom grunden till varför det här är så piratrikt område så måste vi tillbaka till 91. För att under somaliska inbördeskriget började krigsherrar att sälja illegala fiskelicenser till utländska fartyg för att de skulle fiska på deras vatten. Självklart reagerade ju då de lokala fiskarna på det här. Det var ju deras vatten. Alltså, det var ju deras livelihood som försvann.
De lokala som liksom fiskarna? Ja. Jag vet dock att det går inte att säga det ordet utan att låta som alltså, hjälp jag en fisk. Det är verkligen... Men,
ja. Ja, vi har fokus på olika saker.
Förlåt.
Det är så bra. Ja, de lokala fiskarna blev ju skitarga på det här för att de ska ju ha ensamrätt i de här vattnen. Ja, hade de inte, för att de här krigsherrarna sålde inom citationstecken rätt till att fiska, vilket man inte kan göra för att det var illegalt.
Ja.
Ja. De tar då till vapen för att försvara sina jobb. Än så länge är man ju hyfsat på fiskarnas sida.
Ja.
Mm. Dock upptäckte man efter ett tag att det fanns något som var mer lönsamt än fiskeri. Nämligen sjöröveri.
Fuck.
Ja. Så många som har varit fiskare går helt enkelt över till att bli pirater.
Den klassiska karriärsteget. Alltså.
Men verkligen. Nej, men alltså, det här blir ju en miljon business. Alltså 2008 drar piratverksamheten in 120 miljoner dollar.
Men hur... Och, ja. Hur vet man också det? Alltså finns det på så alla bolag?
Nej men alltså den främsta inkomstkällan för pirater är lösensummor. Så att det är ju ganska lätt att spåra.
There we go.
Ja. Så helt plötsligt piratboom. Woo!
Så alla lokala fiskare har blivit lokala pirater istället.
Ja, inte alla kanske men en hel del.
Ja.
Och det är ju inte roliga så pippi pirater. Det är automatgevär, det är pistoler, det är granater och det är katt. En narkotisk växt som man kan tugga för att hålla sig pigg. Bra om man ska orka röva. Men efter den pigga känslan, alltså jag får panik av det här. Efter den pigga känslan kommer oro, irritation, depression eller till och med psykos. Jättebra kombo med psykos och automatvapen.
Ja.
Nej. I din historia när var drogerna liksom yay drugs och du bara nej
där bara it'll cancel it out.
Ja, alltså verkligen.
Så, det blev plus på drogerna.
Ja. Så man fattar ju att Captain Phillips blir orolig när de här dörrarna liksom inte, säkerheten är inte där den ska vara. Men skeppet lämnar Oman på utsatt dag. 3 april, 2 dagar efter. Har man fortfarande problem med säkerheten ombord? Kommandon missförstås, dörrar lämnas öppna och så vidare och så vidare. Och dessutom har 10 nya piratattacker blivit inrapporterade i området. Så, i sin nervositet tänker...
Brod.
Alltså. Nej, men, jättebra. I sin nervositet tänker kaptenen ut 2 nödplaner. 1. Vid minsta misstanke ska man dra igång fartygsvisslan som tydligen hörs flera sjömil bort. Och det ljudet tänker man ska visa piraterna att man har upptäckt dem men också dra till sig uppmärksamhet från närliggande skepp. Den andra räddningen är ett hemligt rum i en undanskymd korridor bakom kommandobryggan som Captain Phillips hittade då när han inspekterade båten i hamnen i Oman. Rummet är jättesvårt att ta sig till, typ omöjligt om man inte redan vet att det finns där. Så han tänker att det är bra att liksom jämställa om det skulle behövas.
Om inte alla dörrar står öppna till det. Alltså.
Verkligen. Ja, men dörren var väl nog svår att hitta så att även om den inte var stängd så var det okej. Ja, men under den här resan, alltså, det hände så mycket sjuka saker och vi hinner inte gå in på alla detaljer. Men 2 grejer som jag tycker är extra värda att nämna är dels att natten den 6 april, inte ens en vecka efter att de har åkt, lämnat hamnen i Oman, upptäcks plötsligt 3 prickar på radarn som rör sig rakt mot fartyget. Det skulle kunna vara pirater. Då blir Captain Phillips en ikon. Han tar sig alltså till radion, lägger sig på en frekvens som han vet att piraterna kan höra och låtsas vara ett militärfartyg som fått kontakt med Maersk Alabama. Så han spelar både sig själv och en överbefälhavare från det här liksom påhittade militärskeppet. Och då försvinner prickarna.
Men förlåt, det är ju som att han vet att Tom Hanks kommer att spela honom.
Alltså... Det var literally mitt anteckningsord här. Bara detta är Tom Hanks worthy.
Alltså...
Oh,
det är så
bra. Sinnessjukt. Så han är ju en lurig krabat.
Och röstskådespelare. Alltså.
Disney anlita. Men det slutar ju såklart inte där. Där man tänker ju, ja, gör en film av det. Nej, det är inte slut. Andra galna situationen händer bara 2 dagar senare. Natten till den 8 april väcks Phillips vid 03:30. För man har fått in en röst på radion som har sagt: "This is Somali pirate. I'm coming to get you."
Förlåt, jag fick rysningar med exakt hela kroppen.
Nej, men alltså, jag tycker det här är så märkligt. För det känns spontant som att pirater kör lite mer på element of surprise än att så ringa upp i förväg.
Hallå?
Hello, this is Somali pirate. I'm coming to get you. Vakten berättar det här för Phillips som tycker som jag. Att att ja, det här blir märkligt. Men han tänker att han borde ändå kika. Och vakten berättar då också att de nyss har passerat ett upplyst skepp. Men piratskepp borde ju inte vara upplysta. Igen, element of surprise. Så Phillips tittar ut med kikaren. Han ser den här upplysta båten en bit bort. Ser en annan mindre båt som ligger förtöjd vid skeppet. Men inget verkar hända. Han tänker att ah, men det kan, den ligger och driver där som en fiskebåt. Jag vill sova nu. Han går och lägger sig.
Han är trött på båten. Alltså,
jag hade aldrig... Alltså, förstår du? För även om man tänker att pirater kanske vill ha ett surprise-element. Jag hade aldrig kunnat gå och lägga mig efter att ha liksom varit på öppet pirathav och fått this is Somali. Alltså, nerver av stål. Så han tar det lilla lugna, somnar om, går upp 2,5 timmar senare vid 6:00. Och då ser han en prick på radarn.
This is Somali.
Han skickar upp nödraketer, drar igång båtens interna larm och den här höga fartygsvisslen då, som är tänkt att dra uppmärksamhet till skeppet. Plan 1. Krisplan 1 som vi nämnde tidigare. Ja. Men det hjälper inte. Pricken kommer närmare och snart hör de hur kulor börjar studsa mot skrovet. Det är definitivt pirater. Definitivt Somali Pirate. Maersk Alabama ökar farten allt de kan och börjar köra det här massiva skeppet i zigzag för att försöka hindra den andra båten från att lägga sig bredvid så att de inte kan båda.
Förlåt, det är väl hur stort som helst det här skeppet?
Ja, jättestort.
Alltså jag tycker att de ser så läskiga ut, för det ser ut, alltså det ser ut som en stadsdel som flyter.
Nej, men liksom. De är jättestort fartyg. Alltså bara för att transportera 5 ton av någonting. Alltså det är jättestort. Och sen så finns det också på det här skeppet något som heter piratslangar. Mm-hmm. Och det är alltså ja, men typ som brandslangar som går längs båtens sida, som de också PS har haft problem med hela den här resan.
Otippat.
Ja, men som sprutar alltså jättehårda vattenstrålar neråt så att inte skepp ska kunna lägga till. Men den här lilla piratbåten, den är liten och smidig så att den åker liksom in emellan de här strålarna.
Klassik.
En stege krokar upp mot relingen.
Ja,
jag vet. Sekunder senare vrålar Captain Phillips över internradion. Pirater ombord. Pirates aboard! Och skriker åt besättningen att försöka sätta sig i säkerhet i det här hemliga rummet. Som då var krisplan nummer 2. Mm-hmm. Piraterna, de tar det inte lugnt. De skjuter vilt med automatvapen och tar sig in på kommandobryggan. Och Captain Phillips får en så härlig liten AK-47 riktad mot pannan. Och den här piraten då kollar honom djupt i ögonen och säger just business. Också lite
som
ikoniskt.
Som att Captain Phillips hade frågat så business or pleasure?
Alltså, verkligen, verkligen. What's the reason for your stay?
De skriver ju också aktivt ett Hollywood-manus allihopa medverkande.
Alltså. Nej, men jag vet.
Gud.
Men här börjar det här, för man tänker att det ska vara liksom en stor samling med muskliga karar som är liksom tatuerade, alltså pirater. Nej, piraterna är 4 män i vad som ser ut att vara 20-25 års åldern. Tunna kroppar, klädda i jeans och t-shirt. Men i händerna har de automatgevär. Och det är klart att man blir jätterädd i en sån gisslansituation. Ja. Men Captain Phillips är ju som vi vet lurig.
En ikon.
Ja, en lurig ikon. Och han märker snabbt att de här piraterna inte känner till hur fartygstekniken fungerar. Mm. Så han låtsas stänga av skepp, för de säger åt honom att stanna skeppet. Han låtsas stänga av det, men gör liksom allt jättelångsamt och fel för att vinna tid åt besättningen så att de ska hinna, så att så många som möjligt ska hinna liksom gömma undan sig, sätta sig i säkerhet i det här rummet. Och han säger till piraterna att elsystemen nog har skadats när de sköt så himla vilt. Ja. Så han skyller liksom på dem att han stalar och piraterna köper det. Ja, men de har ju inte hur mycket tålamod som helst. Tiden den går och de här 4 tungt beväpnade unga männen börjar allvarligt hota Captain Phillips för att komma åt resten av besättningen som gömt sig. De vill ju såklart då kunna få så stor lösensumma som möjligt och därför ha så många personer som möjligt som aktiva gisslan.
Ja.
Det är liksom, det är ju ryggraden i deras affär.
Mm.
Och piraterna säger att de kommer skjuta de få besättningsmän som de har lyckats ta till fånga om inte hela besättningen kommer fram på en gång.
Okay.
De här hoten pågår under flera timmar och piraterna går runt på skeppet och letar efter besättningsmedlemmarna, så de som fortfarande är fria men inte har tagit sig till det här skyddsrummet än, flera gånger behöver de gömma sig i skrymslen eller bakom maskiner för att undkomma de här piraterna och sen ta sig till det här hemliga rummet. Men de flesta lyckas faktiskt med det en efter en.
Mm.
Deadline efter deadline passeras, men ingen gisslan skjuts.
Okej.
Ja.
Lite bluffvarning på ja, de här
visst.
Jeanskillarna.
Ja. Och då börjar de säga att de vill ha en fungerande radio. Men Captain Felix, lurifax som han är, lyckas fejka så att de tror att radion inte fungerar. I själva verket så behöver man slå ett utnummer.
Mm.
Men det säger han inte.
Nej.
Nej. Det här går ju inte svinbra för piraterna. Och de börjar ju ledsna rejält, de krokar ihop. Deras ledare går iväg för att leta reda på besättningen igen. Men då lyckas en i besättningen som gömmer sig bakom maskineri överrumpla honom med en kniv och tar piratledaren som gisslan istället.
Oh, jäklar.
Och den här besättningsmedlemmen, han meddelar det över internradion och toppen, tänker man ju. Så himla bra. Då borde det vara över. Nej. Men det leder ju till att de här tre andra piraterna nu absolut vill kasta in handduken. De skiter i att få lösensumma för hela besättningen om bara de får tillbaka deras ledare bytt mot då Captain Phillips som de fortfarande har i förvar.
Mm.
Och om de kan lämna skeppet ostört via en liten motorbåt som finns på fartyget. Det går besättningen med på. Men Phillips lyckas ju lura dem igen att batteriet i den här lilla motorbåten som de först vill ha är trasigt. Istället så övertalar han dem att välja en motordriven livbåt med tak och plexiglasfönster. Jag är inte helt säker på varför, men jag tror att det är för att den första är batteridriven, men den här drivs på bränsle.
Ja.
Och ja, vi kommer tillbaka till det. Men Phillips stiger i alla fall ner i den här båten tillsammans med de här piraterna för att visa hur man manövrerar den. Allt verkar gå enligt plan, men när piratledaren kliver ner i båten skriker han "Deal off!" och piraterna åker iväg med Captain Phillips.
Vilken bra business han gör.
Ja, alltså. Just business. Besättningen som är kvar då på Maersk Alabama, de kan ju bara titta på. Alltså det här hände så snabbt.
Åh, vilken ångest.
Ja. Och jag, när jag läste det här så har jag tänkt så mycket, men varför? Varför? Men det måste ju vara för att de tänkte att de skulle kunna få en bra lösensumma i alla fall.
Ja, 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 förmodligen i och med att han är jättemycket mer värd än liksom,
ja, precis, de andra kaptenen. Ja. Ja. Men de hade ju verkligen kunnat ta sig ur den här situationen som sen följer.
Men för eller att, så är de i psykos från sin kattedrog.
Ja, alltså, det kommer till det sen också.
Ja, bra.
Ja. Nej, men för samtidigt så kommer det ju två amerikanska krigsfartyg, USS Bainbridge och USS Halliburton. De kommer fram till platsen.
Också och säkerligen supersmå båtar. Alltså nej, det är någonting med de här enorma skeppen.
Så himla outbildade Navy Seals. Alltså,
verkligen.
Ja, piraterna får ju panik och hotar med att skjuta Phillips ifall de här krigsfartygen kommer för nära. Och det blir ett dödläge. Och dessutom, mitt i allt det här, det tycker jag dock är bra, så kommer ett annat fartyg som tar med sig Maersk Alabama-besättningen och båten därifrån.
Ja, det var väl för väl.
Ja, precis. Ta bort de här 5 tonnen av liksom förnödenheter. Ja, men det lämnar ju alltså nu, det här är en så sjuk situation, piraterna, kaptenen, en liten livbåt och 2 amerikanska krigsfartyg. Det känns som att den här situationen vände jävligt snabbt.
Ja, verkligen. Just business.
Och mitt i allt det här så börjar Phillips också ana att han nog gjort en missbedömning av piraternas ålder. Att de nog är yngre än vad han först hade tänkt.
Mm-hmm.
Inte mycket mer än så. 4 killar som nu ställs mot den amerikanska flottans yrkesmilitär. Och 2 välutrustade krigsfartyg. Han fattar ju också då i den situationen att han behöver hålla piraterna lugna.
Mm.
För han vill inte hamna mitt i en eldstrid mellan de här desperata unga, alltså grabbarna, mm, och American Navy. Och han tänker att det går nog rätt bra. För att han har ändå lyckats bygga upp ett visst förtroende hos de här piraterna. Han har ju, vad de vet, hela tiden gjort vad de har bett om.
Just det, de vet ju inte att han har ljugit om exakt allt.
Nej, precis. De har ingen aning om att han har varit en lurifax.
Nej.
För att han har gjort det bra. Phillips erbjuder sig till och med att plåstra om knivsåret på piratledarens hand. Mm. Han har fått ett knivsår på handen under allt det här. Och det går piraterna med på. De ger till och med Phillips en kniv för att underlätta med bandaget.
Okej.
Okay. Det är ju ett
sign of trust.
Ja, men verkligen ett massivt förtroende att ge en person som man håller fången.
Ja.
Ja. Så, det verkar ju som att han har en plan. Nej. jag tror bara att det blir för mycket för honom. För att dagen efter så gör kapten Phillips ett helt oväntat rymningsförsök. Alltså du vet så, han kastar sig i vattnet och gömmer sig under livsbåten och när han försöker simma ut, skjuter en av piraterna i vattnet omkring honom, såklart. Och då verkar det som att Phillips bara, jaha, oj, det här var en dödsdom. Och då vänder han tillbaka och simmar liksom tillbaka igen till piratens båt.
Men också, hur långt hade han kommit? Alltså vart var han på väg? Nej, men, till liksom USS Hailey Bieber? Alltså.
Nej, jag vet inte. Nej, men och nu är ju stämningsrådet helt förändrad. Och de här kattuggande piraterna misshandlar ju kaptenen grovt. Alltså det är inget mer så gulle dig här.
Det är ingen mer kniv, nej.
Nej. Och piraterna börjar ju också bli alltså rejält desperata. För de har inte tillräckligt med bränsle i båten.
Mm.
Nej. Så de kan inte liksom ta sig to shore. De
är fast.
De börjar liksom bli strandade där. Så de försöker hitta andra pirater via satellittelefonen som kan hjälpa dem. Och det går inte bra. De skjuter också helt utan att uppnå någonting på krigsfartygen. Och det går ju inte bra.
Men det är ju så korkat så att jag vet inte.
Nej, alltså, men alltså de är ju high. Alltså, det är ju,
men det är också, de befinner sig alltså på den här livbåten. De har ju varit där i dagar nu, känns det som. Eller åtminstone en dag. Det är ju dagen efter liksom själva.
Ja, det är det. Det är det.
Sa du inte också att båten hade plexiglasfönster?
Den har liksom en plexiglas så dome.
Så det
alltså
ju var
tak.
Prick kokhett där inne.
Ja. Alltså,
oh,
de fattar ju hur dåligt det här går. Och fredag 10 april, 2 dagar efter att piraterna först klev ombord på Maersk Alabama, jag tror att de ångrar det ganska mycket nu, går ledaren för de här piraterna med på att få vård för sin skadade hand ombord på ett av de amerikanska fartygen och fortsätta sin roll som förhandlare där. För de har förhandlat emellan varandra, ja, piraterna och de här amerikanska krigsfartygen. Självklart då också med ett litet hot om att döda kapten Phillips om något skulle hända honom.
Ja. Ja.
Och man kan ju tänka att alltså, i värmen utan, alltså, han är nog rädd för att få en ordentlig infektion.
Mm.
Ja. Men amerikanerna passar ju då på att skicka ut en liten helikopter för att så kolla läget i den här lilla motorbåten med plexitak. Kapten Phillips ligger under det och är helt groggy av skador och den här instängda vidervärmen. Han försöker till och med, sägs det vid ett tillfälle, hetsa piraterna att skjuta honom. Alltså man mår så dåligt då.
Knäpp, liksom.
Ja, han mår jättedåligt. Och det är extremt, extremt varmt i den här livbåten under det här taket. Och till slut får en av piraterna nog och krossar plexifönstret med en av sina AK-47 för att få in luft. Också så movie moment.
Verkligen.
Men det ger ju soldaterna i den här Navy SEAL-gruppen i helikoptern den sikt och den fria väg de har väntat på. Och piraterna så, som 3 snälla gossar, ställer sig upp samtidigt för att få luft.
Nej.
Varsin kula i pannan. Snabbt som fan. Captain Phillips ligger ju bunden på golvet i den här livbåten och fattar ju inte vad som händer. Men gisslandramat är över.
Åh, jäklar vad sjukt.
Ja. Piraternas ledare är den enda gänget som överlever det här dramat. För att han var ju på det här amerikanska fartyget och fick sin hand fixad. Men han flygs till USA, ställs inför rätta. Åklagarna väcker åtal för sjöröveri, kapning av fartyg och tagande av gisslan. Hans advokater begär att han ska ställas inför rätta som minderårig. Då de säger att han var högst 15 eller 16 år vid tiden för kapningen.
Förlåt?
Ja. Men domstolen beslutar att han inte alls var minderårig och går inte med på advokaternas begäran. Och då erkänner också den här piratledaren att han, och jag tycker det är så hemskt, att han faktiskt var 18 år gammal vid tiden för kapningen och förklarar sig skyldigt.
Nej.
Ja, 18 bast. Och straffet blir 33 år och 9 månader i fängelse.
I USA?
Mm.
Oh,
och där slutar det liksom.
Vad hände med Phillips då?
Alltså långt efter så skriver Captain Phillips en bok om det här som heter A Captain's Duty, som då senare blir en film med Tom Hanks. men det har också senare kommit upp lite så, bubblat upp lite frågetecken till ytan. Folk ur besättningen på Maersk Alabama ifrågasätter den här hjältestatusen som Captain Phillips får.
Mm-hmm.
Kraftigt. De säger att Captain Phillips upprepade gånger ignorerade varningar och inte alls höll ut fartyget tillräckligt långt från den farliga somaliska kusten. Alltså, om han hade varit mer försiktig och bara så bättre kapten, hade allt det här kanske kunnat undvikas.
Åh, jäklar.
Ja, men istället hände det här och han fick vara en ikonisk teaterapa.
Man tar om man ger.
Win some, you lose some. Och det är liksom det som dödade att romantisera pirater för mig.
Nej, men jag är med dig. Alltså det blev ju ganska sorgligt bara alltihopa.
Jag vet.
Alltså 4 tunna killar i jeans och t-shirt med AK-47 som är knappt 18.
Ja, liksom. Och som liksom tuggar katt för att ta sig igenom det.
Mm.
Ja. Och som uppenbarligen också inte vill skjuta någon. För att de hotar ju att skjuta folk hur många gånger som helst. Timmarna går, de gör det inte. De har gisslan de kan skjuta, men de gör inte det. Nej. Och vissa menar ju på att så, men de ville bara, alltså, så här, de sparade liv för att spara pengar, för man kan ju inte få pengar för en död gisslan. Men
det kanske finns något i det också, men det känns som att så här, ja.
Jag tycker det känns som desperata grabbar liksom. Och så en amerikan med hjältestatus som sen också kraftigt ifrågasätts.
Så det kanske var han som lämnade dörrarna olåsta, vem vet.
Nej,
ja, nej.
Han tänkte från start där i man Tom Hanks. Exakt. Tom Hanks.
Han var liksom ute på lite rekmission. Alltså han bara, I'm gonna write a story.
Ja, men verkligen så filmiska olyckor.
Mm.
Ja, det var det som blev det, och lösensummor blev det oväntade temat idag.
Otroligt.
Ja.
Okej, men tack för att ni har lyssnat.
Ja, men verkligen, och också tack till de oförklarliga fenomenlyssnarna som jag har sett börjar hitta hit.
Ja, roligt. Ja. Välkomna, välkomna.
Jätteroligt och välkomna, och så ses vi nästa vecka.
Ja, puss och kram.
Hej då.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.